Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Årets första avsnitt tar avstamp i skiftet mellan 60- och 70-talet när något började hända med friluftslivet. I USA grundades företag som Marmot, The North Face och Black Diamond, vars grundare Yvonne Chouinard senare grundade även Patagonia. I Sverige hade Åke Nordin tillverkat en egen ryggsäck med en ram av trä som gjorde att han kunde fixera den tyngre delen av packningen högt upp. Ryggsäcken kom att bli Fjällrävens första produkt. Det är även vid den här tidpunkten som Bo Hilleberg tillsammans med sin fru Renata kommer att bygga en helt ny typ av tält. Jag heter Magnus Ormestad och det här är årets första avsnitt av podcasten Husky. Det är nytt år och jag är oerhört glad och stolt att kunna presentera ett nytt samarbete för 2017. Podcasten Husky kommer från och med nu att ha stöd och sällskap från Naturkompaniet. Eftersom Hillebergs tält säljs på Naturkompaniet och eftersom det är vinter när avsnittet släpps så tänkte jag att Peter Persson på Naturkompaniet ska få berätta lite om vad han tycker är bäst med vintertältning.
Ja, det jag tycker är extra härligt med just vintertältning är att man kan lyxa till det på ett helt annat sätt. Det är oftast lättare att hitta en bra tältplats och man kan forma snön så att man verkligen ligger superbekvämt. Men det som är riktigt lyxigt är om det kommer mycket snö så att man kan gräva ut och inreda tältapsiden. På så sätt får man mycket högre komfort i tältet med mer plats för både umgänge och matlagning. Och sen så slipper man ju myggen också. Så det är verkligen en fantastisk naturupplevelse och det är verkligen en speciell känsla när man ligger där i sitt lilla tält i en varm sovsäck i det här snötyngda landskapet och det är helt knäpptyst.
Efter intervjun så kan du lyssna på fler av Peters tips om vintertältning. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni som vanligt på huskypodcast.com.
Vad är hemma för dig?
Det är nog Östersund. Det tror jag. Jag kommer ju från Söderköping i Östergötland. Från början född och uppvuxen på landet i Söderköping, men och sen har jag bott på många olika platser runt om i Sverige, men nu är det ju Jämtland sedan 1975. Så det är ju hemma. Naturligtvis där.
Vad hade du för barndom som gjorde att du slutade hemma i Jämtland?
Ja, jag är som sagt född och uppvuxen på landet, eller född i Norrköping men uppvuxen på landet. Och sen efter realskolan så jag hade tänkt studera vidare på Handels, men ändrade mig och utbildade mig till skogvaktare. Så 1965, då var jag färdig. Men under den tiden så hade jag praktiserat i skogen runt om i, kan man säga, södra Sverige eller uppe i Bergslagen, Småland. Man går på många olika skolor. På den tiden i alla fall, då så bodde på olika platser. Men hade alltid en lite längtan just norröver, för jag hade börjat på tidig stadium och var i fjällen förutom var mycket i skogen. Och gjorde min värnplikt i Kiruna på något som jag kallar för jägarskolan. Och då var jag liksom fast med fjällen.
Mm.
Och sen startade jag företaget 1971. Och vi bodde i Mälardalen.
Under uppbyggnadsfasen av företaget?
Ja, först var det i Stockholm. Faktiskt Kungsgatan 32 var adressen.
Det är verkligen att gå från ytterligheten.
Ja, jag hade inte bara tält utan det var även utrustning med skogsbruk. Jag hade alltså arbetat som skogvaktare tidigare då. Sen kom jag in på affärssidan inom skogsbruket. Och sen slutligen startade jag eget och sålde utrustningar. Framförallt utrustningar och metoder för självverksamma skogsbönder. Det var min specialitet då. Men sen hörde jag också på mig, hade jag börjat fundera på det med tält och friluftsliv och utrustning för det och så. Så att 1971 hoppade jag av min anställning och startade eget. Och då var det två ben, det var skog och det var tält. Och då hyrde jag in mig på ett kontor på Kungsgatan 32. Numera ligger Alevalls där inne under och sen våningen.
Det är otroligt roligt att, ja, att det föll sig så.
Det var mitt i smeten mellan korsningen Kungsgatan och Sveavägen nästan. Så att, men sen flyttade vi ut på något som heter Mälaråknö mellan Strängnäs och Jönköping. Det var också rena motsatser. Jag kommer ihåg, vi köpte förrum med kontor och allting en avstyckad herrgårdsbyggnad. Så från mina för cirka 50 kvadratmeter ungkorslya i Johanneshov så flyttade vi in på 360 kvadrat gammal herrgård. Det såg lite ödsligt ut. Men sen då så hela tiden så fanns det här med fjällen och Jämtland framförallt i bakgrunden. Jag hade skaffat mig draghundar.
Mm.
Så blev det igen. Så flyttade vi när vi fick chansen.
Men nu ska jag dra dig tillbaks till barndomen och din uppväxt. Mm. För att, vad levde ni för typ så här semestrar och aktiviteter tillsammans med familjen och dina föräldrar? Var ni en svamp- och bärplockarfamilj? Eller blev det här ditt spår att du skulle bli skogvaktare? Var det någon slags motreaktion mot någonting? Eller blev det som en naturlig förlängning på dina intressen?
Alltså, vi tillhörde alltså, arbetarklass. Min pappa arbetade bland annat som skogsarbetare och så vidare. Så att det var väl ett ganska enkla förhållanden. Ingen stor ekonomi om man säger så. Vi ägde inte ens en bil. Så det blev ju mycket hemma omkring i skogen. Och jag gillade det där från början att vara ute och knalla i skogen. Jag tyckte exempelvis om att gå ut i hagen utanför husen när det var lite dåligt väder. Jag gillade det där när det drog i tallkronorna och så vidare. Gillade ut och gick. Lärde mig en del. När räven skällde och rådjuren skällde på det tyckte jag var fascinerande. Mm. Ljud och sånt. Så att...
Men var det som en drömmare som drömde och läste så här Jack London och drömde om äventyr och expeditioner eller?
Ja, det kom lite senare. Men sen kom ju... Ja, Jack London är bra. Det fanns flera så här. Så att, men sen, jag minns efter realskolan så jobbade jag först ute i Arkösund på restaurang. Men sen kom jag in då och började jobba på kontor. Jag hade gått handelslinjen på realskolan. Men då, ungefär samtidigt som jag tänkte gå vidare på handelsgymnasiet så bestämde jag, nej, jag ska ge mig in med skogen istället. Jag kände väl helt enkelt, då bodde jag i Norrköping och jobbade där, att det var nog inte riktigt min grej det här.
Kontorslandskapen. Då valde hellre skogslandskap än kontorslandskap.
Ja, det kan man väl säga. Så att det blev då så att jag hamnade istället på en skogsbruksskola. En grundläggande skoglig utbildning utanför Vetlanda. Och sen fortsatte det.
Och den här värnplikten, vad blev det ytterligare någon slags... Befäste du ytterligare dina... intressen och din passion, eller blev det någon slags ögonöppnare för kanske lite mer extremare Nej. Liv?
Jag sökte mig dit alltså för att var en ganska speciell utbildning. Man skickades dit från olika förband och utbildades. Jag tror det kunde utexamineras det året 190 infanterikorjägare uppe i Kiruna. Och tanken var väl att vi skulle ligga bakom finens linjer och hålla på och spana och göra sådant. Och jag tillhörde då I1 i Solna, men skickades det dit upp. Eller på, jag sökte dit och kom in helt enkelt, och då blev jag placerad på I1. Men det var för att lära mig mer om fjäll och friluftsliv och så vidare. Och det var en fantastisk utbildning. Vi fick ett stormkök, ryggsäck. Och när man skulle iväg ut så fick man varsin tegelsten. Varje tegelsten som vi kallade dem för innehöll maten för en dag. Och var det 7 sådana, ja då var det en vecka. Och vi lagade all mat själva på ett, det kallas för Optimus jägarkök. Officerarna hade trangia kök, så det var liksom, det var lite snäppet värre. Men vi skulle lära oss allt om det här. The hard way. Om du inte var tillräckligt duktig, då blev du hemskickad till Stockholm i så fall.
Men du höll dig kvar?
Jag höll mig kvar. Jag tror jag kommer inte ihåg exakt om 300-400 som ryckte in. Tror jag det var i alla fall. Men vi blev 197 som blev färdiga det året.
Kan man tala om att det fanns ett svenskt friluftsliv då?
Det där diskuterades ju väldigt mycket. För jag har varit engagerad inom friluftsfrämjande, Svenska fjällklubben och namnet, och man diskuterar vad är svenskt fjällsliv, när började det egentligen? Började det egentligen, har du hört talas om någonting med det lappländska fjällkararnas klubb?
Nej.
Det måste du studera. Alltså det var en liten samling gentlemän i Uppsala, Stockholm-trakten, akademiker, lite gamla militärer och sådant. Som det var på epiknyckartiden då, med benlindor och grejer. Och de var ju det här med fjällen något väldigt exklusivt. Man hade ofta samer som bärare. Och för att bli medlem i det lappländska fjällkararnas klubb så måste man ha genomfört turer av sådan art att ha av sådan arghet att fara för livet förelåg. Då kunde man kanske komma på topp och vara invald och så vidare. Var det då det började? Det var 30-talet då. Jag vet inte riktigt. Det började med att de första bestigningarna på Gamlekajse och Rabo som var först där. Ja, det finns olika uppfattningar om det där. Det var ju definitivt inte någon verksamhet som gällde för gemene man.
Nej.
Det kan man lugnt säga.
För det var då, så det var liksom inte så att du och med din familj att ni skulle ut och på något sätt aktivt så här, nu ska vi ut och vandra och sådär, utan det är mer att man vistades, man bara var i skogen helt
man
enkelt.
Var i skogen, ja. Jag menar, jag var ute och hjälpte pappa i skogen. Det var vadå, det var inga märkliga, ut och vandra, det var nog alltså på landet så där om någon var ute och gick motionsgick, nej det förekom inte. Nej. Har han ingenting annat för sig än att gå omkring på vägen? Nej, alltså det, jag tror att det där svensk friluftsliv där, det var nog en överklass. Under många år så skrev man alltid in sin titel när man skrev in sig i Svenska turistföreningens stugor exempelvis.
Det var mycket byrådirektör Hermansson som hade varit där.
Visst, det var det. Du såg väldigt få skogsarbetare som, om det överhuvudtaget förekom.
Mm.
Jag tror inte ens jämtarna hade hittat fjällstugorna här. Nej. Utan det var ju en överklass bort. Så när det blev det gemene man, eller möjligt, var det 50, 60, 70-talet, tror jag.
Kommer du ihåg vad det var i det här, vad det var i det livet? För du var inne nu på att du kände att att jobba som skogvaktare, det lockade dig väldigt mycket mer än att gå vidare inom handel så jobba på kontor och så, affärsverksamhet. Så. Kan du säga vad det var i det livet som du såg som du kände att du uppskattade? Det var det liksom helt enkelt bara att vistas utomhus och arbeta med kroppen?
Ja, lite grann. Sen måste jag säga att jag kanske hade en lite romantiserad inställning till skogvakteriet. Du gör ju, behöver inte förlikna med Lady Chesters älskare, men någonting. Alltså mera skog, mera biologi, mera botanik. Jag faktiskt, jag kände efter ett antal år ute som skogvakt att jag fick en lite ibland en konflikt. Jag blev ju mer en skoglig ingenjör. Och när jag insåg att ett vackert bestånd började snurra kronor och ören för mig istället för att fokusera på naturvärden och sådant. Mm. Det här var ju på slutet 60, början 70-talet. Där den stora mekaniseringen kom att genomföras. Och kalhyggen har börjat breda ut sig. Det fanns riktningar inom skogsbruket som ville behålla den gamla biologiska, botaniska tänkandet. Men det blev en väldigt mekaniserad värld. Man var som en skoglig ingenjör bara med ett antal gubbar och maskiner och så vidare. Det fanns naturligtvis tjänster som var liknande mera det som man kanske tänkte sig en skogvakt skulle vara. Men väldigt många jobb var inte det.
Men kände du att du drogs med i det där på något sätt och att du blev lite fartblind och...
Jag tror man alltid, går du nu utbildningar och, går du, och du tänker kronor och ören, skogskubikmeter och så vidare, så blir det ju på det viset. Du börjar tänka lite annorlunda helt enkelt. Det var när jag kände det där, det var några händer som inträffade, man inte behöver dra här, men när jag kände att nej, men det här är inte bra. Det är inte det här jag vill jobba med. Och det var faktiskt skälet till att jag hade tänkt att gå vidare, plugga vidare, skogsmästare och så vidare. Men jag bestämde för att starta eget. Och jag tog in agenturer bland annat för lunningsvinschar och linkranar. Och utvecklade metoder för just självverksamma skogsbönder. Så att man i princip kunde ta hand om sina kor på morgonen. Och sen ta sin traktor och åka ut och fälla, kvista, kapa eller hur man gjorde. Och köra ut till väg på eftermiddagen så kan man sköta det andra. Det är ett väldigt skonsamt skogsbruk och faktiskt för de som gjorde det också bra ekonomi på. Utan jätteinvesteringar. Och det här var liksom lite konflikter också gentemot mitt sista arbete när jag startade eget. Det var inom ett företag som är Skogsmateriel AB, låg nere i Stockholm då. Ägdes av Skogsägarnas Riksförbund. Och där blev det lite konfliktartat när man tänkte, ja, ska vi sälja utrustning till bönderna när nu skogsägarrörelsen hade investerat i stora maskiner? Mm. Den konflikten kände jag, ja, det var inte så kul. Och då hoppade jag av och startade eget och började jobba själv mot självverksamma skogsbönder och så vidare på ett sätt som jag tyckte var miljömässigt riktigt.
Det låter väldigt mycket, dels de där tankarna att det var miljömässigt riktigt, men även bara det faktum att säga upp sig och vara entreprenör. Mm. Det känns spontant, så känns det som att det var lite före sin tid, eller? Det var inte jättevanligt att göra det då?
Nej, det var inte.
Vad var det för ådra i dig som gjorde att du tyckte att det var rimligt att börja importera och agentur och så?
Jag tror jag har någon farbror som var lite liknande. Det fanns väl någon gen. Den var inte hos min... Ja. Min mamma var föreståndare i någon lanthandel på landet. Det har väl funnits någonstans i generna. Men sen har alltid varit lite obstinat och uppkäftig och så där vidare. Så att, ja, det var någon kombination av mycket. Och jag lyckades också. Jag fick ytterligare en agentur. Vad heter Norrlandsvagnar? Personalvagnar för skogsbruket som gubbarna när de satt och jobbade ute i skogen. Kunde sitta på ett, jag menar, när jag jobbade i skogen då var det en brasa. Och så vidare. Men sen kom det bestämmelser om bättre handhavande och skötsel av gubbarna och de var ute och så vidare. Så att det var kanske tre ben egentligen. Så jag började med tälten, det var personalvagnar för skogsbruket och det var utrustning för självverksamma bönder. Det var den kombinationen. Och det gav, jag kunde inse att jag skulle kunna få in så mycket pengar så jag kunde försörja mig. Då var jag fortfarande ungkarl. Sen träffade jag min fru då, nere i Österrike. Och hon kom upp, så då blev det plötsligt lite mer ansvar. Men det gick vägen.
Då två saker som blir aktuella nu då. Dels, du åkte på skidresa till Alperna.
Ja, där träffade jag henne.
Och det var också det, skidresa till Alperna. Det var liksom... Det blev en någon fortsättning på ett intresse som du fick upp i Kiruna då med alpin åkning.
Ja, det hängde ju ihop allting. Det är klart att utförsåkning, ja, det låg ju i korgen på sådant som med allt annat. Allt ifrån vanlig längdåkning, vandring, kanot, allt möjligt sådant. Det hänger ihop. Men jag har aldrig varit någon stor utförsåkare. Och jag började med klättring också då på den tiden. Så jag höll på med det dessutom. Men heller inte någon briljant klättrare. Jag var mer intresserad av det som ett medel för att ta mig fram när jag var ute på långturer i brant terräng. Och jobba på ett säkert sätt.
Men var du en problemlösare? Gick du upp? Störde dig på detaljer som var dåliga i produkter som du använde och tänkte att det borde se ut så här istället?
Jo då, både inom skogssidan var mycket sådant där. Men även då skälet till jag började med tält var att jag var så irriterad på de här tälten där jag var tvungen att sätta upp innertältet först och sen hade jag ett yttertält som jag skulle dra över det där som flaxa och fornar och rås och hårt. Ibland funkar. Det var ju nästan inte möjligt att vara upp dem på fjället många gånger och ja, det var jättesvårt att få upp dem. Framförallt att behålla innertältet torrt när jag satt upp i regn och blåst. Och så sen började jag att titta på den här tälten. Och vi gjorde det första tältet där inner och ytterligare satt ihop. Vi har tittat mycket på andra, men mig vetligt så var jag den första som gjorde det. Var ganska logisk lösning.
Verkligen. Men var det någonting som kom till dig? Var det en lösning som kom till dig i ett så här uppenbart hevreka ögonblick eller var det en lång process som du laborerade med olika varianter eller?
Nej, den var inte så lång. Jag tyckte det var jag blev helt enkelt lite lömsk på det där. Det funkar ju fan inte. Det måste väl kunna gå och sätta ihop på ett enklare sätt. Första var ju bara att koppla ihop då. Det var inte någon egentligen så stor grej. Det var ganska logisk. Ibland är det ju så här tänkande, en logisk lösning. Men det visade att det tog ganska många år innan nästa kom det ändå. Och det var ju roligt att Renate, som min fru heter, hon kunde väl sy lite grann, men hur det var så började vi och hon hjälpte till och ja, på den vägen blev det.
Men var det något slags, sökte ni något slags patent för det här?
Nej.
Eller var det bara ett nytt sätt att göra det?
Jag tror att vi hade kunnat söka patent på, men det fanns ju inte i föreställningsvärlden och ekonomin var ju inte så här strålande. Nu idag om du kommer och får en sån här så kan du springa till en inkubator på en universitet eller Alm. Det fanns inte på den tiden. Vi pratar alltså slutet 60, början 70-talet. Det fanns ingen sån hjälp att få. Du var ju tvungen att klara det på egen hand.
Vad var den tänkta målgruppen när ni började med? Kan man säga att det var sporttält som ni gjorde?
Sporttält är väl fel uttryck. Va? Det var fjälltält.
Fjälltält, va?
Ja, det var en ganska smal faktor. Det var de som vandrade i fjällen. Det var det som jag tänkt att bli min målgrupp.
Hur mottogs de här nya modellerna?
Det togs alltså väldigt, väldigt positivt. Man kan väl säga att vi blev snabbt kända för det här var väl precis ett behov som väldigt många hade haft. Och plötsligt så fanns det där. Så det gick oväntat snabbt och positivt. Som sagt, vi hade ju inte mycket pengar att investera i marknadsföring och sådana, men lite grann blev det ju i alla fall. Och Ja, det fick en väldig start. Det här dröjde bara ett par, tre år innan första buden om att köpa upp företaget kom. Alltså, det var helt otroligt.
Varifrån, vad var det för typ av företag som ville köpa upp då?
Det var exempelvis den icke helt okände Ode Stenhammar, optionsmäklare OM. Vet du vem det är, va?
Nej.
Jo, han är en av våra främsta finanskillar. Sitt ordförande på Hagdö, på Hagdös, alltså Ar, ja, vad heter det? Aros, nej. Ja, i varje fall stora finansbolagen. De köpte, och det låg väl Bonniers bakom honom, och de bestämdes för att slå sig in på den här branschen och köpte Haglöfs och något som hette, namnen är borta numera. Men har det, hela den koncernen, det gick, man gick in på fritidssidan. Volvo var inne på att starta frilufts. Jag tror de köpte Jofa i Malung. De var intresserade av att köpa, men vi höll fast. Sen när det blev samarbete med företag i Malmö, som Nordiska Fjäder, gjorde Karavan Dunsomsäckar under några år, men sen avbröt vi det. Men det blev en väldigt nacho-boom på att...
Ja, men jag tänkte säga, men det måste också vara ett tecken på att det vi pratade om för en tid sedan, just det här med svensk friluftsliv. Nu verkar det ju bubbla väldigt mycket under ytan. Nu börjar det hända grejer eftersom ni når ut med det här, folk är intresserade av era produkter och de här stora finansjättarna är intresserade av att investera och börja vädra vinster. Så nu måste det, under 70-talet så måste det väl börja komma det här med fjällvandringen och på ett mer kommersialiserat sätt.
Det tycker jag nog. Alltså det var därför jag sa fram till 70, någonstans här, 40-talet till 70-talet. När började egentligen? Men 70-talet tror jag man kan säga att då boomade en del. Mm. Kanske det hade väl börjat lite grann på 60-talet, men det där har nog säkert Svenska Turistföreningen bättre koll på. Och de har ju statistik på sådana här.
Alla årsböcker och sådana.
Ja, de kan ju förmodligen ha statistik på hur mycket folk har övernattat i stugorna.
Just det.
Det är ju en väldigt pålitlig källa. Men jag misstänker att de skulle komma fram till ungefär samma. Jag har inte gjort någon närmare undersökning om det, men i varje fall så var det var ganska lätt att komma fram. Och det är finns en annan indikator. Och det är att Fjällräven startade på 60-talet. Vi startade i nästan skiftet 60-70-talet. North Face började. En massa av sådana här företag startade vid den tidpunkten. Det är ganska roligt. Vi har ju internationella mässor. Den stora mässan i Europa ligger i Friedrichshafen och i USA är Salt Lake City. Och det här är sett internationellt en ganska liten, vi känner ju igen varandra, så vi är ett antal gubbar som startade då på 60-70-talet, och nu går och tittar på vad hittar vi på egentligen.
Men har ni hade ni någon kontakt sinsemellan mellan länderna? Det kom kanske först senare.
Vi började Sverige bara. Sen kom det här under 70-talet, så började vi exportera och så vidare. De som startar i USA blir ju av naturliga skäl mycket större. Det finns ju en sån hemmamarknad.
Exakt.
Den är ju enorm. Så att de växte ju, men nästan alla de här startade just på 60-70-talet. De flesta av oss är fortfarande i livet. Tyvärr åker Nordin på Fjällräven. Han är ju död. Men han tillhörde ju pionjärerna här i Sverige. Här i Europa kan man säga. Amerikanerna var ju vissa avseenden tidigare. Men de har fortfarande inte lärt sig att sätta upp inre och yttertält. Vilket vi inte beklagar.
om vi inte tittar på så här tältmodeller. Hur såg det första... Hette det första Keb?
Ja, det är mitt första tält.
Men var det första som du skissade själv? Eller var det första som gick i produktion?
Det var det första som gick i produktion hos oss.
Och vad var det för typ av...
Ett ryggostält.
Ja, ett ryggostält.
Och skälet till det var helt enkelt... För de första tälten som jag skissade på, som vi höll på att tittade på det. Vi faktiskt skickade med den första svenska Himalaya-expeditionen. Det var kupoltält och tunneltält. Men stängerna var så erbarmligt dåliga. Och det var svårt att få göra rörkonstruktionen så vi kunde ha gummiresår i dem som hängde ihop. Mm. Det var det största problemet. Så därför blev det första tältet kommersiella för vår del, det blev ett ryggåstält. Där man låg, du vet, med ryggåsen tvärs över dig.
Okej.
Okay. Så det hade var två, för två personer, man hade en absid på varje sida. Det var egentligen inte riktigt bra tält faktiskt. Det har ju använts på expeditioner i Himalaya och så vidare. Men sen började komma bättre stänger. De första var väl aluminium, sen kom det glasfiber och så hade växlat igen. Men det var så här, genombrottet för tunnel- och kupoltälten. Det var stängerna. Att de kom fram.
Och det var liksom utvecklingen av materialen eller var det möjligheten att...
Ja, det gick med hand i hand. Alltså det var då några företag som presenterade stänger som höll och som man kunde hålla. De enskilda bitarna kunde kopplas ihop med hjälp av resår. Jag vet, jag provade någon, då hade jag hund, körde jag hundspann på den tiden. Och var uppe på vintern någon gång och hade med mig ett kupoltält som jag ville experimentera med. Alltså en prototyp. Och det var det lösa stångdelar. Plötsligt blåser upp till full storm. Riktig snöstorm. Och det gick inte att sätta ihop det. Det är fullständigt omöjligt. Jag fick gräva ner mig istället. Och göra vad vi på jägarskolan kallar för snögrott. Alltså man gräver rakt ner ett dik och sen ut på sig. Sen lägger det igen upp det. Det var inga bekymmer. Jag klarade mig bra. Men tältet gick inte att sätta upp. Och det var då jag bestämde. Inga kupor eller tunneltält förrän vi har riktiga stänger. Mm. Och de skulle ju dessutom vara starka nog.
De stora stegen var att sätta ihop inre och yttre tält, men sen så den här väven,
ja.
Och den kom 75,
just det. Ja. Det var ju en skojig historia. Vi hade köpt vanligt tältväv som var på rutanbelagd för att göra vattentät. Det köpte vi från ett företag i Belgien. Och så skickade just upp en... De sa att vi ska prova ett nytt beläggningsmedel för en vattentät. Och vill du testa det här? Ja då, naturligtvis, det kan jag göra. Men vi hade ju inte hållit på så väldigt länge. Och sen just det, fick han där och så skulle man ju dela väven om man klipper det här. Plus det, det gick inte. Det var en mycket märklig situation. Och sen ringde jag deras agent och sa, vad är det för väv du har skickat upp till oss? Ja, vad är det inte bra? Jo, den är jättebra, men den är ju så stark. Ja, men det är ingen skillnad mot den andra. Det är ju samma råväv, det är bara en annan beläggning. Ja, men den är mycket starkare. Nej, du snackar. Och jag skickade en prov till den och så, va? Så att man kan säga att det var inte vi som utvecklade, det var vi som upptäckte.
Ja.
Och sen började vi då, sen gick vi vidare med den där väven. Det var, alltså om du säger, tänk om du tar en vävbit och sen klipper du två jack i den.
Mm.
Sen drar du de här tamparna som blir och de är en vanlig bra tältväv som vi hade då, råväv. Så när vi belade med poruretan för en vattentät så sjönk vattentätheten från kanske 5-6 kilo ner till 1,5-2 kilo. Nu fick vi en väv som var 8 kilos rivstyrka. Det var en sensation, det var ju helt makande. Och det visar sig att silikonbeläggningen förstärker väven, den blir segare på något sätt. Man får inte det där jacket som det blir när man rycker annars. Och det här tog lite tid. Alltså det,
men sen, var det svårjobbat? Liksom?
Ja, det var, den är svår för de som jobbar med beläggningen. Det var ett av skälen till att det tog väldigt lång tid. Först var det bara det här belgiska företaget som klara av det här. Och sen var det ett engelskt företag som gjorde det. Så sen började vi köpa därifrån. Och även idag så är det... Nu är det många fler som kan göra det. Men det är en dyr metod. Och den är svår att... Så de är mycket lättare att belägga med de här. Men idag har vi då... På ett tält som det här Keron-tältet. Som är det mest kända expeditionstältet vi har. Så är 18 kilos rivstyrka. Men fortfarande säljs de mesta som säljs i hela världen ligger fortfarande kvar på 1,5-2 kilo. Och så länge du inte har en skada på väven i form av ett hål eller en reva, så håller den för det som kallas för dragstyrkan, när du bara drar i väven. Det är detsamma. Men det är först när du får en skada på tältet, det är då skillnaden uppstår. Och sticker en isyxa igenom, eller det ligger en sten och nöter mot väven på natten och så vidare, det är då som de här revorna kan uppstå. Och det är ju inte så kul om det blåser hårt.
Jag tänkte det här med att du har rest mycket med hundar och så. Jag kan tänka mig att kombinationen hund och tält är kanske inte alltid helt oproblematisk.
Nej,
de behöver ju för sig inte sova inne i tält på samma sätt. Men...
Ja, det beror på vilka hundar. Jag hade grönländare så att de sov ju ute. Men har du forstrar eller något annat och sover de in. Och det är inte helt ovanligt, precis som du säger. Att vi har reparerat många tält som är hundskadade.
Under de här... första åren, jag kan tänka mig första 5-10 åren då för företaget. Vad inspirerade dig till alla de här förbättringarna och vad drev dig liksom?
Det var inga arkaner. Jag har varit väldigt mycket på fjället själv. Väldigt mycket. Sen engagerade jag mig inom friluftsfrämjandet och Svenska fjällklubben. Tog initiativet till lokalavdelningen här uppe i Jämtland på fjällklubben. Och så. Det innebär att vi ofta var ute med goda vänner. Och då var det naturligt att de hade mina tält. Det kom mycket synpunkter. Vid många kvällar vi satt och snackade om det här önskemål. Så inspirationen kom från kundsidan, men genom att själv ha väldigt mycket närstående goda vänner som inte var speciellt artiga och snälla, utan att kom med sina synpunkter i klarspråk.
Man ska inte omge sig med jag säger det bara.
Nej, och det var ont om dem. Mm. Utan det var ju liksom, vad gör du så här för? Och ibland kan jag vara förklaring på att jag, men därför att, och jag, ah ja, tänkte jag inte på, men ofta var det så, ja just det, men vad menar du? Sen blev det en diskussion. Sen vart efter kundkretsen ökade, vi kom in i nya länder och så vidare, så kommer det också nya behov. Jag minns att i och med att jag började med hundspann och sånt, eller höll på med det, så präglade det tälten ganska mycket. Och det blev, sen är jag på grund av arbete, barn och bestämde när vi slutar med hundar. Då var ju ryggsäck och pulka som gällde. Och då insåg jag att jag måste få ner vikterna. Mm. Så att om vi tar Keron-tältet. Så är det i väger kanske 4 kilo idag, rymligt tält. Rymmer ju 3 personer och jätterymligt för 2. Första gången det gjordes så vägde det 4,5 kilo. Mm. Och rymde 2, men inte mer. Så det är klart att det är utveckling och förbättringar i alla möjliga led.
Men det där är ju också intressant att du och din familj och verkligen dina nära och kära vänner och familj och så, det är ni som har stått för de inledande produkttesterna och utvecklingen. Det har utgått ifrån era tankar och era aktiviteter väldigt mycket.
Det kan man lugnt säga.
Och hur har det förändrats under från 71 fram till 2016 nu, hur produktutvecklingen och så funkar? För det, du sa första svenska Himalaya-expeditionerna, har ni jobbat mycket med olika typer av expeditioner för att medvetet för att få feedback, exempelvis om ni vill jobba med andra klimat, tält för andra klimat, söker ni medvetet upp folk som, hur tänker ni?
Man kan nog säga att testerna, det lärde vi oss ganska snart, lämna inte ut någonting på test innan det är färdigt.
Nej, okej. Okay.
Utan då var vi tvungna att testa själva. Mm. Det tror jag är en viktig punkt, alltså det är, för mig känns det fel att skicka ut någonting som inte är färdigt riktigt på en expedition.
I skarpt läge liksom.
Det ska vara färdiga grejer. Det kan vara så... jag kan ta ett närliggande exempel. Lina Hallebratt, känner du?
Nej, jag träffade henne igår. På...
Ja, och hon hade med sig... Hon har ju använt våra tält sedan början. Nu när vi gick PCT så hade hon tält från oss. Och då hade vi ett par olika blixtlås där för att vi ville testa det. Och resultatet vi kom fram till att det där som vår leverantör trodde var bättre var inte ett dugg bättre. Det var precis lika bra eller lika dåligt i sand som det vi hade. Okay. Mm. Där kan det vara någonting. Och då vi har ju också kontor borta i Seattle. Så att skulle det ha inträffat någonting, då hade vi kunnat byta ut helt snabbt. För PC, det går ju...
En bit.
Ja, men det går ju också ganska nära där
just vi har det, just det.
Så att det är den typen. Vi har haft på långturer tält med exempelvis olika vävar inblandade. Men vi har ändå testat vävarna så mycket så vi vet att det är ingenting som riskerar den här personen. Men då kan vi få långtidstester gjorda. Vita gröna bandet är ju bra sådana tester när man många nätter. PCT, de andra långturerna borta i USA är också bra. Men vi testar ingenting som kan ställa till bekymmer för testaren. Så det mesta ska vara klart redan innan.
Har det funnits några längs med resans gång, antingen tid?
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tidigt eller senare, som har det funnits företag som du har sett upp till, som du har inspirerats av, deras, jag vet inte vad, produkttänk eller något liksom? Har det funnits några förebilder hos företag?
Nej, inte någon specifik, genom att vi har ju gått en annan väg än de flesta andra. Vi har hållit oss till tält, punkt slut. Och vi har hållit oss till tält och vi har hållit oss i den högsta kvalitets- och med det också prisklassen. Och det finns knappt någon som har gjort på det viset. Vi har någon, men nej, egentligen knappast. De flesta har breddar sig. Vi är några stycken som håller oss till en produkt. Vi är några som gör bara ryggsäckar exempelvis. Men på tältsidan är vi... Jag tror inte det finns någon i hela världen som bara jobbar med tält.
Har det varit något steg i utvecklingen av företaget Hilleberg som har varit väldigt svårt att ta? Eller har allting varit som en lång vandring som man liksom bara...
Jag tycker nog det. Faktiskt, vi har inte haft någon sån här riktig dramatik. Jag menar, vi insåg ju på 90-talet att vi kunde inte fortsätta tillverka i Sverige. Det blev för dyrt helt enkelt. Det gick inte. Och då... Var det något jag runt lite grann i världen och tittade på olika ställen att tillverka. Och på det här var ju 90-talet. Bland annat när vi var i Kina och tittade så träffade jag någon fabrik. Besökte dem och vi var så lite skeptiska. Jag minns att vi frågade om hur är det med arbetstiden här? Ja, vi startar 7 på morgonen och lunch 12 och sen fram till 6. Men ibland så jobbar vi ju övertid också till 10. Men hur många dagar i veckan då? Ja, 7 dagar. Men vi driver inte vårt folk så hårt på den här fabriken, utan vi brukar ta en halvdags picknick en gång i månaden. Då kände vi att nej, det här är nog ingenting för oss riktigt. Och, utan att då startar bort. Sen startade vi i Estland istället och bestämde oss för att bygga upp en egen fabrik med svenska krav på miljö och service. Sen Estland, det har ju samma avtal, ser ut på samma sätt som svenska. Man har följt den svenska modellen i väldigt stor utsträckning. Semestrar, arbetstider, allt möjligt sådant. Fast det är ju lägre löner då, så att vi kunde jobba där.
Och ni står i ganska nära kontakt med alla de som jobbar där på fabriken?
Ja, då. Nu har vi dessutom ett par underleverantörer. Vår fabrik täcker inte hela produktionen. Men de arbetar med precis samma förhållanden, så det är bra. Och nu ska jag påpeka att idag så känner vi flera kinesiska fabriker som har alldeles utmärkta förhållanden. Alltså så att man inte...
Jo, det har ju skett en enorm utveckling.
Det har ju skett en enorm utveckling där borta. Så att vi har tillverkat lite grann borta i Kina, borta i Vietnam. Men för närvarande har vi ingenting där borta. Men vi köper däremot vävare från Sydkorea och stänger från Sydkorea. Och vi tycker att det har skett stora förändringar, men dessutom så det är ju inget billigare för oss att tillverka där borta. Det kostar lika mycket. Vi tillverkade en militärorder, en del av en militärorder borta i Kina, för vi hade inte helt enkelt kapacitet till. Det blev 15% dyrare än om vi hade suttit på egen fabrik.
Och sen så under väldigt mycket utveckling och tillverkning, så själva närheten är väl värt otroligt mycket också. Såväl geografiskt som språkmässigt. Och
Nej, jag tycker det var en väldigt stor fördel, men jag vill betona att jag liksom inte vill tala ner den asiatiska tillverkningen, för det finns många duktiga företag där borta och så vidare. Så att det tror jag är viktigt att påpeka. Men jag har sett fabriker i Östeuropa som har betydligt sämre standard än vad de fina kinesiska fabrikerna har. Samma som i Vietnam och sånt. Så att det är viktigt att hålla sig. Man får bedöma tillverkare från tillverkare.
Hur mycket kan man förändra ett tält egentligen? Vilka del, om man tänker ha ett projektet tält, du sätter upp det på väggen här på en tavla. Vilka delar går man in och tittar på när man ska utveckla och förfina och förädla och förbättra en produkt liksom? Eller komma med en ny modell. Det är som väven till exempel.
Ja, om vi tar materialen först, både, och det är vävar och stänger och blixtlåsar och sådant. Där bedriver ju ett kontinuerligt samarbete med tillverkare, duktiga tillverkare, på att förbättra olika egenskaper. Nu exempelvis vi försöker plocka bort fluorkarboner och såna här saker, och det är inte det lättaste. Det gör vi i samarbete med de här tillverkarna. Tar du bort exempelvis en impregnering för fluorkarbon och byter ut mot något annat, då kanske du får en annan effekt istället. Som inte alls är bra. För oftast har ju de här utvecklats då. Jag kommer ihåg att vi hade silikon. Man får själva beläggning. Det är när man belägger och gör det helt vattentätt. Sen har du ju en impregnering du gör för att få en vattenavvisning. Vi använde silikon också för impregnering. Och sen kom då plötsligt nyheten, nu ska vi använda fluorkarboner istället för silikon. Det var ungefär som Guds gåva till mänskligheten framställdes det. Och fluor använder man ju tänder av, det är ju jättebra, fantastiskt. Ja, sen efter ett antal år så upptäckte man att det kanske inte var riktigt så bra så här. Men då har fluorkarboner utvecklats så att det blivit väldigt bra, duktigt på många avseenden. För tvättning och sånt. Nu tvättar ju inte vi tält, men ändå. Det sker nu. Och sen ska man säga, okej, bort med det där. Nu ska vi använda sånt som är fluorkarbonfritt. Och det kan vara ett jättejobb att få fram det. För det helt klart så uppstår det nackdelar. Det är kanske sämre i pengen. Hur ska vi komma till rätta med det?
Det är ju ett problem om man ska prata hållbarhet. För hållbarhet kan man ju verkligen... så här, definierat på två sätt. Dels hållbart för miljön, men även hållbart att produkten måste vara hållbar så att den Så att inte den som köper det vill ersätta det. För jag menar, ni tillverkar ju tält som folk har hört nu kan använda i... Ni har tält som är 20 år gamla eller äldre till och med. Ja, ja. Som folk använder och som ersätter. Och det måste ju vara värt väldigt mycket det också. Mm.
Alltså ur hållbarhetssynpunkt så finns det väl ingenting bättre om det inte skadar miljön i sin befintliga form. Så att man, utan man talar mer om när det är slutanvänt. Om man kan köpa det och barnbarnsbarnen kan använda det hemma i trädgården. Alltså 30-40 år, vi har ju många tält, så det är lite relatio som från 70-talet som vi får rapporter om. Ja, det funkar fortfarande. Mm. Det tycker vi är jätteroligt. Och, då är det, och om vi då ställer det i aspekt till hur mycket bättre vävar och stänger allt möjligt sådant här idag. Men det är klart, ska du använda på en expedition och du står uppställd på en glaciär på 5000 meters höjd i ett par månader i ett basläge, då är det inte mycket kvar av det.
Nej.
Det är mest skräp.
Precis. Men sen, så då är materialet väldigt viktigt och då är det som sagt väv men även pinnar och så. Men även annars, vilka modeller, nya lösningar kan ni komma med på?
Man kan säga som så att idag så vi får ju många olika kundkategorier och det är med tält som med skor och vad det är sådant. Folk vill ha det som är optimalt för just den användningen de har tänkt sig. Så det är väl den riktningen det går med att man säger att ja, men okej, kajakpaddlare, det har vi i och för sig gjort tält för dem, men det ska, de gjordes ju specifikt för dem. Det ska kunna stå på en klipphylla. Fristående. Du ska ju, man måste förankra så det inte blåser i sjön. Mm. Men i alla fall så ska det stå för sig självt. Vi ser mer en utveckling mot enmanstält. Det har vi också utvecklat. Vi var först egentligen med enmanstält på marknaden. Och fick ovett av folk som tyckte att ja, men det där är ju fräckt. Fjällvandring ska vara en social verksamhet. Man ska gå tillsammans. Men jag kommer ihåg en kompis jag som var ute och prova våra första enmanstält. Akto heter de där. Och då efter en par natter så säger Tore då, som han heter, att jag tycker jag sover bättre i det här tältet. Ja, det låter ju konstigt, men jag måste ju hålla med det. Så. Då tänkte jag på, ja men ligger man i tvåmanstält, de är ju inte så stora, men ligger och väcker varandra och man rör på sig. Men så blir varsitt, det var ju kungligt. Så det var, när jag satt sand över, sen upp till, tar man fram enmanstält som ska klara expeditionsförhållanden, höghöjd. Eller, vi är väl framförallt kända för att göra tält som klarar Nordpolen, Sydpolen, Grönland och så vidare. Där är det väldigt mycket som används av. Då får du... Så det är nog det. Det är nog just för specifika kundgrupper. Vi har tagit fram tält som vi inte tycker man ska använda på vintern. Men vi har, genom att vi säljer så mycket över hela världen, folk kommer aldrig ut i snöförhållanden. Du kan göra lättare tält. Du behöver inte lika mycket luckor för myggnät och sånt. Du kan låta bli. Du kan ha öppna myggnadsdelar i det. Men det är inte så bra om man är på fjället och det är snödrev och det, man inte har yttertältet gå ner till marken runt omkring och så driver det in i innertältet. Mm. Så vi säger får icke användas på vintertid, inte i snön i alla fall. Det är den typen av utveckling som sker.
Har ni haft under den här tiden som Hilleberg gick ifrån det här svenska företaget till att nu vara ett internationellt stort, eller i alla fall åtminstone ett företag som säljer produkter över hela världen och har kontor i flera länder. Har ni haft draghjälp, samarbeten med vissa företag inom andra, kanske ett, ja, men säg som Fjällräven till exempel. Har ni haft något slags att ni har dragit varandra lite och hjälpt varandra lite? Eller?
Vi bildade en organisation för många år sedan. Du kommer just därifrån på Saras.
Just det, Scandinavian
Auto Group. Och där har vi ju hjälpts åt. Men även innan det så hade vi informella samarbeten. Här uppe i Jämtland har vi ju många friluftsföretag. Jag har också samarbetat på det sätt som har passat. Alltså det är svårt att sätta på fingret på. Men exempelvis, vi har ju sen mitten av 70-talet har jag tagit upp återförsäljare från kontinenten hit. Så vi har varit på fjället då. med hundspann, med vandringar, skidor, allt, snöskor, you name it.
Mm.
Först i början var det bara vi på Hilleberg som höll på med det här, men vi besökte, vi hälsade på då Woolpower och Lundhag, så Trangia och så vidare, användes grejer. Det var mest på marknadsföringssidan och vi hjälptes åt. Men sen också man kan, om man har någon leverantör som man kanske kollar med någon annan, hur funkar det, är det en bra leverantör eller någonting. Samma sak på kundsidan, man kanske ibland får lov att ringa runt och kolla. Hörde du, hur är det med den här återförsäljningen? Vågar vi lita på de här? Mm.
Men det, för det blir ett intressant fenomen, det här jämtländska navet i svensk friluftsindustri. För det är ju ett, det är en kraft att räkna med.
Ja. Ja, men alltså, det är så svårt att säga att vi har samarbete på det och det och det. Så funkar det inte riktigt. Nu kör vi ju väldigt mycket kundutbildningar i gemensam regi. Vi har både Joe som heter...
Jag var med på den i höstas.
Ja, det var ju där. Ja. Sen har vi Hoa som är Hilleberg bara. Va? Mm. Men då, du, det är ju typiska samarbeten. Såg jag ju mer idag. Jag satt ordförande för Såg i ett antal år, men det har ju utvecklats mycket sedan dess. Va? Så att... Svaret på din fråga är ja. Mm. Vi samarbetar, men det är svårt att peka bort förstås från marknadsföringssidan där det är väldigt konkret att vi samarbetar. Men sen är det ju mycket kunna slå en signal till någon. Hör du det där? Eller har du något tips om jag behöver det och det?
Eller bara gå ut och ta en fikatur. Ja, ut och fiska eller ut och ta, åka skidor och bara snacka lite.
Ja. Men det är ju samma sak med de internationella företagen. Härom året, eller två år sedan, som var Mammuts vd och med uppe här, och vi var ute och åkte skidor och tältade tillsammans, och det blir ju mycket utbyte av erfarenheter och tips och sånt. På mässorna kan det hända, jag vet vad, kom någon av våra argaste konkurrenter som säger till mig så här, du för guds skull, ge inte på den där golvväven, den är fullständigt livsfarlig.
När jag har pratat med folk om att jag skulle intervjua dig, då har jag ibland så här sagt till folk att det är väldigt häftigt, det känns väldigt stort, för att du känns som det närmsta man kan komma en svensk Yvonne Chouinard på något sätt.
Mm, kanske det. Jag vet inte, men möjligt.
Känner du dig som... För det är ju en...
Jag har aldrig träffat Yvonne.
Nej,
och det är lite kul, för han är en av de få... Men jag vet, en av våra återförsäljare, Transan i Schweiz, har ett stort jubileum. Och då var det meningen att vi skulle ha något gippo där. Och då skulle Yvonne och jag sitta i någon panel och prata om friluftslivets framtid och så där vidare internationellt. Men sen blir det inställt. Jag vet inte om vi ska ha någonting i år, om jag kommer hinna med där och så vidare. Men...
Vad tänker du kring honom? Vad tänker du kring honom? Alltså hur ser du på honom? Vad är han för?
Ja, vi är förmodligen ganska lika. Han är enligt uppgift tjurskalligare än vad jag är. Jag har mycket idéer. Sen har ju han varit bredare. Han har provat på mycket mer. Men han börjar ju med egentligen det som idag heter Black Diamond.
Exakt.
Ja. Med kilar och... nere i Ventura.
Mm.
Så... Sen började han med kläder då och så vidare. Men vi skulle säkert ha trevligt att sitta och snacka, men det har aldrig blivit av. Någon gång kanske det blir.
Men känner du dig bekväm i rollen som någon slags vad kan man säga, outdoor-kändis, outdoor-profil?
Jo, men det har varit så många år så att jag har inga problem med det.
Nej.
Definitivt inte, det vore väl konstigt.
För du fick ju någon 2010 fick du Outdoor Celebrity of the Year. Ja. Jag vet inte om det var på Fridrikshafen som...
Det var Fridrikshafen, ja, just ja. Det. Jo då. Men Åke Nordin fick det väl året före mig och Yvonne fick det som första.
Just det.
Så att det är ett celebert sällskap.
Ja.
Det är lite kul.
Men hur känns det att liksom verkligen ha lämnat ett avtryck på...
Jag tror inte man funderar så mycket på det. Det är kul att det har hänt, men det har ju skett under sån lång period. Så man hinner vänja sig vid det. Så att det...
Skedde det någon övergång? För jag kan tänka mig att Hilleberg började visionärt.
Mm.
Men att det nu kanske är mer vårdande än visionärt. Alltså ni kommer inte komma med de här... Det var de här stora första breakthroughs.
Mm.
Men nu handlar det mer om att liksom tratta ner kanske. Att liksom...
Ja, både och. Men alltså det har ju helt rätt i det. Och det... Det kan, jag vet inte riktigt vad som skulle hända eller vad som skulle vara visionär, utan nu är det ju mera, och egentligen har det ju alltid varit, visionen har inte varit så här märkvärdiga.
Världens bästa tält.
Ja, det räcker väl. Nej, men alltså, och sen så fortsätter det gnetande jobb med samarbete med universitetet exempelvis. Just. I stor utsträckning. Jobb. De små stegen, jag tror att det är bättre många gånger. Det är nog svårt att hitta något här riktigt revolutionerande idag.
Hur har ditt eget friluftsliv sett ut parallellt med företaget? Har du kunnat?
Ja, det har jag.
Fortsätta.
Har kunnat vara ute.
Du har kunnat vara ute.
Jag har varit ute rätt mycket faktiskt under årens lopp. Det är både i tjänsten och fritid. Det har både hemma i Sverige och internationellt. Jag har varit ute en del i Kanada bland annat och paddlat och så vidare. Det är ju senare år nu som vi har gjort det. Gamla gubbar som är ute.
Har du några drömturen?
Nej, jag har nog inte det nu längre, tror jag. Det,
vad har gjort det måste
jag. Ja, jag har aldrig tänkt mig riktiga drömturer. Det är klart att nu senast var vi och paddlade i Jokon i några veckor. Det är klart att det är en sån här kul grej att checka av vad jag har gjort. Va? Men det är inte så märkvärdigt. Vem som helst kan egentligen göra det som har någon sån här hyggelig kondition och friluftsvana.
Mm, mm.
En av mina bästa kompisar, Lasse Fält, han som byggde upp överlevnadsenheten på försvaret. Så vi har varit ute mycket och drällt omkring i olika sammanhang. Men de stora prestationerna låter jag vara. Mm. Numera går jag mest ut och njuter och mår bra. Dessutom så är det, knäna börjar bli dåliga, jag åker inte ut försåkning längre exempelvis. Så. Konditionen är väl inte densamma som för 20 år sedan, även om jag inbillar mig det själv ibland, men det definitivt inte. Det tar man lite lugnare istället.
Mm. Hur ser din inblandning ut på företaget nu? Är du ofta pilla på väven och design? Och...
Ja, man kan säga jag är så kallad arbetande styrelseordförande först och främst. Men sen är jag fortfarande produktutvecklingschef. Så senare idag på förmiddagen nu så hade vi en genomgång med utvecklingsteamet. Vi prickar av saker och ting och går igenom det. Men de jobbar ju väldigt mycket självständigt, så det är ganska lättsam. Mm. Men det är kanske dumt att kasta 40 års erfarenhet iväg, utan att lite synpunkter kan man ha ibland. Alltså, men
kan det vara svårt att jobba med, tror du, ibland?
Det måste du fråga dem om.
Det kanske kommer som ett litet fortsättning på intervjun, så blir det lite så här...
Får vi fråga Sofia och Lisa och Joel och Göran.
Mm.
Jag kommer ihåg att min fru en gång blev intervjuad. Det var en schweizisk tidning som skulle göra en intervju med mig. Och det gjorde vi. Vi var ute och paddlade i Rogen tillsammans med journalister var med där. Och sen efteråt så ringde han upp min fru. Och, ja, för att intervjua henne om hur jag var och så vidare. Och... Då frågar han henne, vad tycker du är den sämsta sidan hos Bosse då? Ja, han brukar tro att han har rätt jämt. Ja, vad är den bästa sidan då? Oftast har han rätt. Och det var nog, det kom från hjärtat på henne liksom. Men det är klart, han har inte alltid rätt. Mm. Utan det finns tillfällen där han inte har rätt. Mm. Så att, men du får väl höra mer om de tycker att det är jobbigt. Men vi har så duktigt folk så att det blir ju sällan några
konflikter liksom.
Nej, det tycker jag inte. Det, om man Det viktiga är ju att man får klart vart är vi på väg, vad är måltiden, vad är målbilden. Och är man överens om den, och det är klokt folk, och det har, vi har bara klokt folk, då blir det inte så stora schismer. Sen kommer man alltid vid en vägval. Hur ska vi göra här nu? Vilket är bäst? Vad ska vi välja? Och det är väl kanske då som jag kommer in i bilden också och säger att ja, men okej, vi tar det där. Ibland vet man inte om det blir rätt. Nej. Du vet ju inte i förväg. Är det den bästa lösningen eller borde vi ha gjort så här?
Vad tror du om återkommer till friluftslivet? Vad ser du omkring dig idag i form av trender och tendenser och vad tror du om framtiden och vad tror du om Hillebergs roll i det hela? På vilket sätt förändras det enligt ditt sätt att se på det?
Ja, det där är ju en fråga vi diskuterar mycket. För några år sedan så trodde vi att vi hade nått taket på försäljningen i Europa exempelvis. Nu går det nog inte att öka mera. Inte med den prisbild vi har och den inriktning vi har och den kundkader vi har. Det stämde inte alls. Det har fortsatt att öka. Men vi har väldigt blygsamma ökningskrav. Vi säger att kan vi öka med 4-5%? Kanske utöver inflationen, men inflation har vi ju inte nu. Så vi är fullständigt nöjda. Jag tror att man måste ha en viss utveckling inom ett företag. Man kan inte stagnera helt. För då det blir tråkigt för de anställda. Kunderna undrar vad håller de där på med och så vidare. Men vi ser ju nu att just nu har vi ju en ökning av friluftslivet. Ingen tvivel om det. Det skulle också vara intressant att kolla med STF. De har ju sin statistik från stugor. Men jag vet ju att de har en väldigt kraftig beläggning. Och det är en bra indikator på det här. Vi ökar vår försäljning. Är det en tillfällig uppgång eller vad är det? Hur påverkar urbaniseringen friluftslivet? Jag tillhör de där optimisterna som tror att den ökade urbaniseringen kommer att öka den här formen av friluftsliv som vi håller på med. För det kommer alltid vara ett visst antal människor som vill ut och tillbaka och vill lära sig om det. Nu, jag lärde mig att göra på eld i skogen allt möjligt på naturlig väg hemma, men det är ju inte många som gör idag. Det kommer att finnas, jag tror att det kommer att öka och jag tror att vi kommer att fortsätta, om vi inte breddar vårt sortiment med någonting annat, det finns inga planer för närvarande på det. Däremot säljer vi mera på proffssidan idag. Både med militärt och professionellt, guideföretag och möjliga, alltså friluftsförvaltning och så vidare. Så vi är väldigt nöjda om vi ökar med de här 4-5% om året. Och vi omsätter inom koncernen över 100 miljoner i år. Då är vi stabila. Vi tål lite svängar hit och dit och så vidare. Och det kommer ju alltid ske. Ibland så kommer de där, kan tappa i försäljning. Fullständigt oförklarligt. Lika oförklarligt som varför ökar vi 15% plötsligt i ett år. Vi ser ingen sammanhang.
Hur ser du på, har ni någon gång fört en diskussion om, eftersom som du pratade om, militära order är en ganska, eller jag vet inte hur stor del den är av Hilleberg, men det har ändå liksom varit en betydelsefull del av marknaden. Har det någon gång varit uppe för diskussion? För
Oja. Vi, om jag för en grovt, militären har varit ungefär 10-15% av vår omsättning under årens lopp. Och det är fortfarande det. Men det är klart, med ökad omsättning så blir 10-15% också mer än för tidigare.
Precis. Och när du säger militären, då pratar vi inte bara svenska förband.
Nej, det är militären totalt sett. Mm. Det här har varierat under årens lopp, men om jag använder mig av en förenkling. Vi har haft de här diskussionerna, jag menar, jag har själv gjort min värnplikt. Alltså, det är inte så att jag anser att vi inte ska ha något försvar. Den stora diskussionen uppstod när Ryssland gick in i Krim och man beslutade internationellt att bojkotta Ryssland. Och då hade vi några förfrågningar från Ryssland. Klara förfrågningar. Och vi bestämde då att nej, vi lägger av. Vi hade skickat några prover tidigare och så vidare. Och då sa vi går med i bojkotten. Ja, det, både av rent ideologiska skäl kände vi att nej, det här känns inte kul. Ja, vi har fått mycket kritik för det från kunder och sådant. Idag har vi har tagit beslut nu att vi säljer till den civila marknaden. Vi har, jag tror, en butik i Moskva eller någonting sådär, som vi säljer till. Men det är rent civilt och det har vi pratat med dem också. Men den agent som vi hade då på militära sidan, den arbetar vi inte med. Jag vet inte förresten om han är i livet längre. Men det finns flera som vill sälja till militären. Agenter som är ute efter att få sälja Hilleberg. Mm. Men vi har hittills tackat nej. Så att man kan säga att vi har inget principiellt motstånd mot militärer totalt sett. Men vi kanske väljer våra kunder. Mm. Men det här är ju ett internationellt dilemma. Och en del mörkar väldigt kraftigt att de säljer. Det här är ett ständigt tema. Och jag tycker nog att i varje fall ska vi inte mörka någonting. Utan nej. Vi ska stå för vad vi gör.
Det är ju väldigt komplext. Man kan ju inte säga att det finns några absoluta sanningar eller så här, det här är bra och det här är dåligt, militär är bra eller militär är dåligt, eftersom nu, om man säger, synen på vad militären är idag och vad den gör idag är väldigt stor skillnad mot hur det var på typ 60, 70, 80-talet. Mm. Så att det är väldigt komplext. Liksom. Mm.
Jag tycker det är komplext. Mm. Men så länge, det är inte stämplat som offensivt material.
Nej.
Alltså det, vi kollade naturligtvis då när den här Rysslandsfrågan kom upp och överhuvudtaget vissa internationella frågor. Men jag vet inte vad de här organisationerna svenska heter som vi ska godkänt från, men så nej, det är inte något som vi bryr oss om. Men det spelar ingen roll militärt eller vem 17 den är. Vi ska känna att det är, känns bra.
Mm, mm.
Vi ska våga stå för det. Va? Det kan ju finnas civila kunder som man kanske kan ifrågasätta.
Absolut,
också.
Absolut.
Så att, och det, där ligger också tryggheten att vi har nått en sån position, storlek och så vidare. Vi är lönsamma. Vi har råd att säga nej, tack, om vi skulle vilja göra det. Och det kommer vi göra om vi känner att det här är inte bra. Men det här är något, det var den enda riktigt skarpa diskussionen vi hade. Men det var en konsensus inom företaget. Det var ingen som tyckte det var fel beslut.
Känner du igen dig i dagens så här startups, nya entreprenörer som kommer ut och startar företag? Kan du... Så du behöver egentligen inte vara inom friluftsbranschen utan väldigt brett. Mm. För det jag sa, att du kändes lite före din tid där med att du sa upp dig och startade eget på tidigt 70-tal. Idag är ju det väldigt mycket vanligare.
Mm.
Tänker du ibland så att du kan se dig själv i personen?
Ja, det tycker jag nog. Det gör det. Och jag har varit mentor åt många nystartade företag, startups. Så att de senaste gick inte så bra. Ibland så kan det vara så att det behövs en mentor som ställer de rätta frågorna. Och kanske man inser att nej, men det där var kanske inte så bra. Men däremot finns det andra. Jag har väl försökt att hjälpa till i de fall jag har kunnat. Jag har också suttit i flera styrelser, men numera är det bara vårt eget som jag sitter i. Så jag känner igen mig och jag har försökt att stötta dem som med hjälp av mina erfarenheter.
Det här är ju en väldigt naiv fråga, men av tidsskäl så blir det ju väldigt så här förenklande och generaliserande. Men har du några råd till människor som kanske önskar att de skulle vilja våga ta det här steget till att starta eget och säga upp sig? Har du några...
Ja, det brukar ju vara. Alltså, om jag tittar på hur man jobbar då som mentor, för det är väl lite grann det det handlar om, så... Alltså att göra den här entreprenören medveten om verkliga realiteterna. För ofta är man så oerhört tänd av en idé så att man kanske inte vill se de eventuella nackdelar och problem som kan uppstå. Så utan att förstöra entusiasmen uppmärksamma dem på vad som kan inträffa. Sen är jag rådet att försöka se till att man har en försörjning tryggad. Ungefär som jag jobbade, de här agenturerna jag hade, de var ganska stabila. Jag visste att jag kommer att kunna tjäna tillräckligt mycket för att försörja mig och min fru och barn som är till. Så att man inte förlorar. Det är väldigt synd om man tvingas avbryta och inser att det här funkar inte, och så har man en massa skulder och sånt som man måste dras med. Så jag tillhör definitivt de försiktiga. Det finns de andra entreprenörer som har startat som inte skulle hålla med mig. Kanske mera kör på bara. Men jag har alltid, ibland brukar bli beskyllas för att både vilja ha hängslen och livrem. Men under årens lopp så har vi naturligtvis fått lov att ta risker.
Mm.
Det är fullständigt självklart. Alltså det är ibland, jag minns, vi har ju tagit risker där vi själva och hus och sånt har varit intecknade istället för ett par våningar på kåken. Det motsvarade egentligen 6-7 våningar, kändes det som. Vad gäller intäkt.
Mm.
Men att då ska man, när man tar riskerna, ska det vara en väldigt genomtänkt risk. Vad kan hända om allting går åt fanders? Hur illa är det? Eller hur illa blir det i så fall? Det är lite tråkiga råd. Men alltså jag tycker... Sen att använda sig av klokt folk som hjälp. Jag har exempelvis nästan aldrig... Det var med undantag något år som Renate skötte ekonomin. Men annars så har vi alltid använt proffs på ekonomisidan. Jag har inte suttit där och betalat räkningar och kontinuerat, utan jag har konterat och assisterat. Och sen så jag skickade någon som är bättre anpassad så att allting sker på ett korrekt sätt. Jag har använt min förmåga på att utveckla produkter istället och framförallt sälja dem. Idag finns det lite grann, om man tittar på vad unga entreprenörer får stöd till, så är det produktutveckling. Men inte så mycket när det gäller säljsidan.
Mm.
Och produktutveckling, det brukar jag säga, det är den där roliga delen.
Mm.
Sen kommer allvaret. Då ska ju sälja de där grejerna också. Och då är det många gånger lite svårare. Det finns alltid PR-reklambyråer som säger, men det fixar vi åt. Ja, det är inte så jäkla lätt. Alltså. Framförallt inte när man ska börja i väldigt liten skala. För då kanske de upptäcker att den där klienten har inte råd att betala någonting. Man måste göra mycket själv.
Mm.
Det kan vara bättre än att dra på sig en massa skulder. Men om du säger olika branscher, vissa branscher kräver stora investeringar. Och då är det inte så lätt att jobba heltid och sen köra det där på några timmar på fritiden. Då måste man ju, då är det tyngre beslut som behövs. Att köpa maskinvara för någon miljon. Då är det tufft.
Då lär man vara övertygad och ganska säker på sina saker.
Det ska man vara rätt säker.
Vad är du mest stolt över? Om du ska titta tillbaka på din gärning.
Ja, alltså... Det finns ju flera saker. Jag känner mig ganska stolt när jag ser att det finns kunder som har gamla Hilleberg-tält som de är väldigt nöjda med. Och som i något fall säger, det räddar livet på oss och så vidare. Så den delen känns ju väldigt, väldigt bra.
För det är reaktioner som du, som ja, ni två direkt det här har. Hade det inte varit för det här tältet hade vi
inte varit. Om inte grejerna hade hållit och så vidare. Det är ju, det är förhållandevis ofta får den reaktionen. Väldigt sällan negativa reaktioner. Det är alltid kul att kunna bygga upp någonting sådär. Mina barn fortsätter ju. Rolf satt som vd 10 år nu. Nu är han lite mer vid sidan om, men är fortfarande aktiv inom styrelse och sånt. Och Petra driver ju stenhårt borta i USA. Och nu är nu koncernchef också. Så att det är kul att lämna efter sig. Men det har inte varit någon nödvändighet för dem. Det var alltid framhållet att ni behöver inte ta över Hilleberg. Absolut inte. Nej, det är väl det. Men alltså det man blir stoltast över, det är ju när folk som har köpt grejerna känner att det här var en riktigt bra grej. Det tycker jag nog. Och annars satt förmodligen inte du här nu.
Nej, men det är klart. Har du någonting att tillägga?
Nej, egentligen inte. Det har väl gått igenom rätt ganska mycket nu.
Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid.
Tack så bra.
Sen är det ju självklart viktigt att man vet vad man håller på med. Man måste till exempel lära sig att slå upp tältet på rätt sätt och se till att man har den utrustning och kunskap som krävs. Och här är det ju bra om man först övar på hemmaplan. Man kan till exempel öva på att slå upp tältet med vantarna på och alltid slå upp tältet som om det vore storm ute. Det vill säga att man förankrar tältet ordentligt med snötelpinnar och spända stormlinor. Sen är det givetvis bra om man också kan öva när det är lite sämre väder. Det är inte alltid solen skiner på fjället direkt. Ja, utrustningsmässigt så skiljer det sig inte så mycket mot sommarsäsongen. Jag tycker man ska investera i ett riktigt bra liggunderlag som isolerar bra. Och en varm och skön sovsäck så klarar man sig långt.
Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Husky spelas in med stöd av Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.